Den 31. oktober 2004 hadde jeg et foredrag i Stockholm i Helsans hus på Fjellgatan. Titlen var Værtssituationen og jordklotsvæsendet. Efter foredraget var det en frågestund, som du kan høre nu. Varsågod.
Jeg fik en fråga i pausen. Og jeg så jo, at man ser jo, at det er flere og flere diktaturer på klotet, som forsvinder, og det bliver mere og mere demokrati. Og Martinus har skrevet en artikel, som findes i en liten bog på dansk. Den hedder Åndsvidenskabens nødvendighed. Nødvendigheden af den antlige videnskaben. Og ved ikke, om den findes med i kosmiske lektion, eller hvor den findes på svensk. Men der skriver Martinus noget om, at det kan komme og blive et størt mod diktatur og krig. Og så skulle det jo være råk af modsatsen til det, jeg sagde, at det skulle kunne blive et størt mod diktatur. Men som jeg kommer ihåg, det Martinus han skriver i artiklen, da er det det, at om folk i sit land har dårlige forholdene, så bør de at råbe på en stak mand. Og jeg tænkte også, ligesom, når Sovjetunionen følg, så bliver det så mye med mafia og uproer og sådan. Hvor klarer man af sådanne frugtansvært elendige forholdene? Jo, men altså, det kommer til, Martinus, i alle länder, der findes dårlige forholdene, då kommer folk automatisk at råbe eller skrike på, vi skal have en stark mand, som kan sætte ordning på det her. Og jeg tycker også, det er lidt interessant med Irak. Hvad skulle nu hende, om USA drog sig ur, og England og Danmark drog sig ur Irak? Då skulle det kanskje blive noget kaos. Og det findes jo bander, som skyder og skæler og forfærdelige forholdene. Hvor skulle folk reagere? De vil råbe på en stark mand, som kan sætte ordning på sakerne. Og det var vel også, det var den effekt med, det var depressionen på 30-tallet, og det værtsøkonomien gik ned i Tyskland. Det var dårlig økonomi og sådan. At det vil altså, når folk bliver misnøjde og får mye dårlige levnadsforholdene, så ser de bare en enda retning. Det er, at der kommer en stark mand og så et diktatur. Og det mener jeg da, at om det fortfarande skal dykke op flere diktaturer på klotet, om det skal blive mere diktatur, så er det altså derfor, at forholdene i visse lande bliver så elendige og så dårlige, at man ser ingen anden udvæg. Så det kan man kanskje også sige, kanskje i Irak, da er det endnu bedre for et nyt diktatur. Man kan også sige, at det gamle sovjetdiktaturer, det var et diktatur, og så følge det. Men endnu ligesom ham der Jeltsin, som strammer grebet og strammer grebet, det nærmer sig lidt mere de gamle forholdene igen, for de havde så dårlige forholdene i Rusland. Det var arbejdsløshed, og folk dog, og det var inget, som fungerede. Så man kan sige, at det er en farlig situation i alle fald i et land, om det bliver mye, mye dårlige forholdene. Då kan det komme at blive et størt mod diktatur, og då kan det komme i krig. Så på noget sätt kan man vel sige, at det findes muligheder fortfarande her på klotet, for at det opstår nye diktaturer. Men det er altså derfor, at det af nogen anledning bliver mye, mye dårligere og kaotiske forholdene. Så vil man have ordning på det. Ja.
Men det her Sydafrika-exemplet då, der blir det tvärtom. Til eksempel om Sydafrika hade fått en diktator, det var ju en väldigt röra där. Då hade det blivit inbördeskrig där förmodligen. Fick de precis tvärsom en sån här försoningsman?
Ja, det var ett litet mirakel i Sydafrika. Ja. Det får man se hur det gick där. Men vi har inte sett slutet på historien än så länge.
Nej.
Men det var klart, och också den där, vad var det, sanningskommissionen. Jag har sett det i film, det var ju helt otroligt. Ja. Att man, det var inte med dom och med hämnd. Men det skulle ändå påtalas att han hade dödat där. Och, jo, det var ju nästan också rent Kristus motiv med Nelson Mandela. Han har suttit i fängelse och sånt, men han skulle inte ha hämnd och det var förlåtelse och sånt. Så det var mycket intressant att se. At det lykkedes for honom, ligesom at det ikke kom noget krig og sådan. Men det er jo fortfarande store modsætninger i landet. Det er jo så ufattbare rike mennesker, og så ufattbare fattige mennesker og sådan. Så problemet er jo ikke løst end, men det var jo mye positivt og mye interessant at se, at bomben ikke skulle eksplodere ved det der tilfælde. Det var mye positivt også. Men altså, problemet har jo ikke løst i Sydafrika. Det findes jo alt for store skillnader. Det er næsten også interessant, om man nu virkelig skal se på dem, som er vældig rike i Sydafrika. Hvor lever de? De har faktisk taktråd, om hele sitt gods. Og de har jerndører, og de har gallre for fönstrene. Det er faktisk precis som i fängslet. Det er bare det at de låser sig selv ind i sitt hus. Men de har også ved at træmmer. Er der gallre for fönstrene og sådan noget? De er faktisk ligesom indespærret i et fængelse. For om de ikke er det, så kommer de og råner deres bil og deres og sjæl og sådan. Så det er jo lungvæg, og det er også set i Rusland. Om man er rig i Rusland, så får man faktisk bo i en fæstning, for andre så kommer folk og sjæl og sådan. Så egentlig er det ikke så roligt heller at være rig i et sådan land. Der er der alt for stor skillnad på rig og fattig. Jeg tror, de skandinaviske länderne, det er de länder i verden, at det finns minst skillnad på rik og fattig. Det er også der, det liksom er bedst at bo. Det er jo sånne kolossale spændinger. Og det ved man heller ikke, hvor det kommer i USA. USA skal komme og forlore sin magt. Man ved det ikke. Men det kanskje også kan komme til noget indbørdeskrig og opstånd. Altså, at USA kommer og forlore sin magt. Kanskje hjemme og verdenskrig og sånne katastrofer. Men det kan også. Derfor, at om det finns et land, som er så rigt, men som for samtidig tillåter, at der er så mange i det sikre land, som lever i fattigdom, så kommer det overhørte store spændinger, og det kan også give sig udslag i...
Ja. Men även i de europeiske länderne, så kan det jo hende, at det bliver sådanne svåre forholdene, at levnadsstandarden sjunker dramatisk med en mand. Er man då ikke... Finns då ikke risken, at det her stortet på diktatur finns även her uppe i EU-länderna?
Jo, det... Det er jo, jeg er jo ikke profet, eller det kan man jo ligesom ikke forudsage, hvor det kommer krig eller diktatur, eller der det ikke kommer. Det kan være lidt svårt. Jeg skulle vel ikke tro det, men jeg ved ikke. Jeg har jo selv lidt teori om de olika länders udviklingsgrad. Og, berätta. Ja. Nej, men, jo, men jeg har jo rest lidt i verden og holdt Martinus foredrag. Og så har jeg ligesom set, hvad der findes størst interesse. Så jeg holder på at gøre nogle matematisk formel, så man kan regne ud, hvor mange interesserede det skal være i de olika länderna. Så får man sådan olika koefficienter, som man skal multiplicere med varann. Og då skal de multipliceres med befolkningstalet, så kommer det ud, hvor mange interesserede det er. Jamen, det findes olika indikatorer for udviklingen. Nu, om jeg skulle gå tilbage til jordklotet og livets bog, band 3, då skriver Martinus, at de, som har levet under dårligt klimat, de har haft mye lidande, og de har haft mange utmaninger. Altså der får man virkelig anvende sit snille. Man får kæmpe mod ljus og mørke, man får gøre opfindinger, og man får virkelig anstrenge sig for at overleve. Og det er noget, som sporer udviklingen fremad. Om man skulle have levet på nogen paradisisk Söderhavsø, der findes mat og frugt og solskin og... Det er ikke der teknikken svakker står. Så slapper man over og tager det lugnt. Altså man bliver ikke presset på nogen ting. Altså man behøver ikke at anstrenge sig, for man har alt, hvad man behøver. Det er ikke der udviklingen eller teknikken svakker står. Så derfor kan man generelt sige, de mennesker, som bor i de kalde delerne af verden, altså i de tempererede eller kalde delerne af verden, det er de, som er de mest udviklede. Så derfor vil man se, om det går på interesset for Martinus kosmologi, så er det først og fremmest i de länderne med kaldt klima, længst i nord. Men det er klart, det kan jo også, når man kommer til Sydpolen og Nordpolen, så findes der jo bare pingviner kvar. Men jeg mener også, kanskje eskimoerne og sådan, de lever jo som naturfolk, men i den vanlige civilisation. Jeg så nogle gange en karta over Canada og USA. Og det gik på, det var faktisk USA, det gik på, hvilke stater har dødsstraf, hvilke stater har eksekveret dødsstraf, og hvilke stater har ingen dødsstraf. Og så har de færget ind staterne. De, som ikke alt havde dødsstraf, de blev færget af grønt. Og de lå alle under den kanadensiske grænsen. Hele vejen fra Atlanten til Stillehavet til Pacifiken. Alle disse lande højt i nord. Der var ingen dødsstraf. Så havde de en orange færge staterne, som havde dødsstraf, men som ikke eksekverede den. Og det var orange, og det var et bælte på midten. Og dem, som havde dødsstraf og anvendte dem, det var hele den varme solen. Det var sydstaterne ud mod Atlanten, og hele vejen ud til Texas og helt over til Kalifornien. Så det var lidt interessant at se, at det næsten følte temperaturen.
Hvad drar for slutsatsen af, at det så ud til
det? Jo, men jeg mener bare, at det er som Martinus siger, at det, som udvikler sjenslerne, det er, at man har sjens smerter og problemer. Och det vill säga att de som har levt i det kalla Norden, de har haft mer smärta och lidande. Och de har tvingats att uppfinna, de har tvingats att anstränga sig. Därför har de kommit längre i utvecklingen, därför de har fått starkare utmaningar än de andra. Alltså, men det var ett av mine, så man kan liksom se, om man skal se på hur stor interesse det er i. Det, men det er klart, ved noget tilfælde, så når det kommer air condition og sådan, så kan det også, om jeg får så for se, være mygge og højt udviklede mennesker i tropikken eller sådan der. Altså, man kan jo liksom ændre lidt på klimatet gennem hus med også med air condition og så, men så der, det er jo også lidt, det er mygge generaliseret det jeg siger. Men som sagt, man kunne ligesom have sådan en temperaturkoefficient. Du sagde Martinus også, om det findes interesse for kosmologien. Det hænger også af logikens udvikling, altså teknikens udvikling. Der findes så mange religioner, sådan, det er ikke det, der er brist på klotet. Der findes så mange religioner, der findes et yrvål. Men det er altså noget, som der skal man tro. Det er sandt, derfor det står i Bibelen. Det er sandt, derfor profeten sagde så. Men det findes mennesker, som har udviklet intelligensen så mye, at de vil have logiske forklaringer. Og når man ikke kan få en logisk forklaring i religionerne, så vil de ikke høre tale om det. Så det vil altså sige, at det, som er Martinus specialitet, Martinus sagde, jeg kan ikke udtrykke det bedre end Jesus. Jeg tykker, sagde Martinus, det der med bjergspædrikene, jeg kan ikke gøre det bedre. Den er bønnen for dig vores, sagde Martinus, jeg kan ikke gøre det bedre. Det er ikke det, han kan bedre på. Men Jesus skulle ikke forklare det logisk. De fatter det ikke dybden af det på den tiden. Han fik berettet det som barnhistorier. Det var jo ligesom, at de her lignelser. Man fatter jo, de forstod ikke så mye. Men Martinus skriver for, hvad man kan sige, humane materialister. Han skriver for mennesker, som har en høj intelligensudvikling. Og om man ikke har denne intelligensudvikling, så er kosmologien ikke interessant. Så er de andre religioner mye bedre. Så det egentlig kan man sige, at de, som interesserer sig for Martinus, du måste ha nått en viss nivå av intelligensutveckling. Har de inte nått den där utvecklingen, så tycker de bättre om de andra religionerna som pratar mer direkt till känslorna och till instinktet. Så därför kan man också säga att alltså intelligensutvecklingen eller materialismen avspeglas också av den teknologiska utvecklingen. Så därför kan man då också säga om man skulle se vilka länder ska man hålla Martinus föredrag, så att säga. Men då ska det vara länder med ett högt teknologiskt nivå. Altså, det kan man jo også sige i Japan, eller sådan, når man skulle gå til Asien, hvor har man det højeste tekniske niveau, eller sådan. Ja, det kan også være, man siger om Rusland, det er også kaldt, og de har også højt teknisk niveau, og der har de også kommet langt frem i materialismen. Så det var bare det andre kendetegn. Det var klimatet, og så var det her med religionerne og teknikken. Da kan man også sige, der man har højst skatteprocent, det er det største interesse for kosmologiet. Der får man størst lidende. Nej. Nej, det er faktisk mere primitivt, at det er familien, som skal tage sig an dem, som er syge og børn. Så gør man jo i stammerne, og sådan gør man det med primitive samhælden. Da er man beroende af familiestrukturer, og det er en meget stark familiestruktur. Egentlig er det et primitivt drag, og det er et udviklet drag, at statsmagten går ind og hjælper familien, og hjælper de enstokker. Om det er nogen, som er syge og handicappede og sådan, så er det statsmagten, som går ind og hjælper. Og det går endast, om man betaler høj skat. Derfor kan man sige, at de mest humane länderne, der man har højst socialt velfærd, det er jo der, man har højst skatteprocent. Så det er altså også et bra tegn. Så kan man også gange et lille koefficient der på befolkningstallet. Og så har jeg også det her med den seksuelle udvikling. Altså der man er længst fremme i poludviklingen, er det også størst interesse for Martinus kosmologi. Man kunne kanskje bare regne, hvor mange kvindelige ministre findes det. Det kunne også være nogle cifre, som kunne være interessant. Eller hvor mange skilsmisser findes. Eller man skulle også faktisk kunne frage, hvor mange homoseksuelle findes. Hvor stor en procentdel af befolkningen er homoseksuelle. Altså Martinus taler om, at det skal komme et tredje skøn. Det er jo en stor overraskelse. Der har været mænd og kvinder, og det er mænd og kvinder. Så de fleste tror, at det skal fortsætte med at være mænd og kvinder. Nej, sagde Martinus. Det skal komme et nyt skøn, et tredje skøn. Og det er dybbelpoligt. Det kan man også sige, at de länder, der hjemstiltheden er længst fremme, det er også de mest udviklede, for det er de, som er længst fremme i poludviklingen. Men om du da sagde, hvilke länder skulle man da kunne komme til diktatur eller ikke diktatur, der kan man egentlig også anvende disse siffror, så det skulle også, om det skulle være Europa, så vil jeg endda også mene, at når man kommer mere ned i de varme länderne i Europa, då er de mere katolska eller ortodox troende. Familjestrukturerna är lite starkare. Och så på så sätt tror jag det var mer jordsmån för diktatur i de sydliga länderna av Europa. Därför att de kan kanske inte, alltså det är grovt, men alltså, nu är det ju snart utjämnat genom EU och sånt, men trots allt skulle jag vilja våga säga att de är inte så långt i jämställdhet i de varma länderna i Europa. De har inte så många kvinnliga ministrar, de är inte så långt framme i den teknologiska eller intellektuella utvecklingen och sånt. Och därför skulle det kanske vara mera chans för diktatur i sådana länder. Så det var en längre utflykt, men... Så man ser ju i alla fall, jag tycker i alla fall det med temperaturen, det är mycket, mycket lite intresse för Martinus i varme länder. Men alltså det kan ju också, jag har ju ibland tænkt på New Zealand og Australien og sånt. Det er jo egentlig mennesker, som har kommet fra kalde länder. De kom jo fra England for et par hundre år siden. Så jeg tror, om jeg skulle sige noget, så skulle jeg vel tro, at New Zealand, det ligger i den subtropiske zone. Det jeg tykker, påminner mye om Danmark, så der kunne jeg forestille mig, at der skulle komme et vis interesse for kosmologien. Men det må jo bare 3-4 millioner, så det mærkes jo ikke så mye, de er ikke så mange, men de har også lite rødder i den kalde zone. Ja?
Han er jo nordligaste i USA, og det er vel ikke så stort interesse der?
Nej, men jeg tror, at det vil vise sig, at der faktisk kommer mere interesse i Canada end i USA. Even om der bor 20 millioner i Canada og 200 millioner eller 250 millioner i USA. Nå, jeg tykker, når man ser på, hvilken kraft religionen har i USA, det er sandt, det står for i Bibelen, og man skal se, at man tror på Gud for at blive præsident og sådan. Det er jo primitivt. Nej. Nej, men altså, der ser man jo, hvor langt tilbage står med i trosreligion og fundamentalistisk religion. Og jeg tykker også, altså, om man rent op skulle dømme på dødsstraf, de ser om menneskelige rettigheder, og de overretter jo folk i Kina, sådan. Det får de ikke gøre, siger amerikanerne. Men hvad gør de selv? Jeg tror, at amerikanerne det land, som har den største procentdel af sine egne i fængelse. Og ved du, er det 1% af den amerikanske befolkning, som sitter i fængelse? 2,5 millioner mennesker. Det er jo man skal sætte sine aktier i fængelse i USA. Og de, som gør produkter og bygger fængelser og sådan, der får man altså pengene tilbage på sin investering. For det er en stor industri i USA. Så egentlig, Det som er så forbryllende med USA, det er vel, at de har en høj teknologisk niveau. De har vel lidt af kald intelligens, som har gjort, at de har gjort. De er dem, som er dygtigste på computer og på våben. Og de tror selv, det er dem, som er længst kommende i udviklingen. Men jeg mener bare, det med dødsstraffen og skydevåben og sånt, det er jo primitivt. At det er jo helt utroligt, at det er så civiliseret land egentlig som USA. De har så mange, vi bruger at se, at det er jo Irak og Kina og Afrika, man har dødsstraf og sådan, men det har de jo. Når George Bush, han skulle kandidere til at blive præsident i Texas, så havde han kommet på, at han skal ikke benåde nogen, han skal fuldstrække alle dødsstraf, og så bliver han valgt til præsident. Så det viser jo altså, at de er ikke så højt udviklet i USA. Det altså gennemsnitligt, men ved 250 millioner er det klart, at der findes humane mennesker. Men også ligesom den der karten med det grønne bæltet i nord og sådan og sådan, så er jeg meget overtygget om, at det kommer at blive større interesse i første hand i Canada end i USA. I alle fald fra disse idéer, at de er mere humane. De er jo også, det er også mange mennesker fra Skandinavien. Når de immigrerer til USA, så immigrerer de jo til de nordligste staterne, i Midwesten, og de immigrerer ofte til staterne lige under grænsen til Canada eller over. Det er også klart mange, kanskje fra Italien og Spanien og sådan, de immigrerer da til Texas eller Californien eller der det er varmt. Så jeg tror på noget sæt, man skulle kunne hjemføre Canada lidt med de skandinaviske forholdene den.
Jag tänker på det här innebär ju det att man föds i samma land hela tiden. Men vi kan ju se att det är väldigt stora omflyttningar på människor.
Jo, man kan bli född i samma land, men man kan säga att idag är det möjligt att leva längre norrut än det var tidigare. För man kan vara ganska säker på att det är dessa humana människor som lever i Skandinavien idag. Det är inte de som var vikingar för 1000 år sedan. Det är det alltså inte. Det har været så mange høgkulturer her på klotet, så det skulle være helt ulogisk. Altså jeg skulle våge det påstående, at de mest humane menneskerne på klotet her, de lever i de skandinaviske länderna. Men de er altså ikke fostret af vikingerne. de kommer fra andre högkulturer i Europa. Sånt. Så man kan liksom säga att ibland så flyttes jo kulturen längre mot norr. Jag tror det är Steiner som har någon teori om att den där brännpunktet för att någon gång var det någon högkultur i Egypten och så kom det till Grekland och så till Rom och så vid något tillfälle så var det Spanien och Portugal på 1400-1500-talet som var det högsta och så blev det fransmännen och så var det fransmännen som var högst på utveckling och i 1800-talet så var det ju engelsmännen och nu har det ju nästan liksom gått över på Skandinavien, det är där kulturen är högst och då kanske den fortsätter till Ryssland eller något. Martinus har ju sett att världscentret ska komma i Kaukasus kanske om ett par tusen år och sånt. Jag vet inte, men i alla fall så har det ju ändrat sig lite genom att tidigare kunde de högst utvecklade människor inte leva i Skandinavien. Det var bara barbarer som kunde leva där, primitiva människor som skulle leva i stenhålorna och i skogen och sånt. Där kunde man ju inte ha de högst kultiverade skulle leva. Men idag, tack vare fönster och hus och allt möjligt, då kan man göra ganska... Då kan man invitera de högst utvecklade människorna till att leva i Skandinavien. För då kan de kulturella och utbildade människorna leva under drägliga förhållanden även i den kalla zonen.
Fast det är ju även den kalla zonen som du sa som har hjälpt till att få de utbildade. Kan man ju tänka sig att en del utvecklade kulturer fanns ju just söderut
förut? Jo, alltså jag tror ju efterhand som tekniken har utvecklats så har det också varit möjligt för människorna att leva längre och längre norrut. Så jag tror liksom att högkulturen har hela tiden legat där. Där man har anstränget sig lite för att leva. Så har man liksom kommit lite längre och längre upp. Från Egypten och faktiskt Grekland och Rom och Portugal och Spanien. Och så Frankrike och England och Skandinavien och Ryssland.
Är det så att när man flyttar från, om man tänker sig att man har levt söderöver. Flyttar man bara under tiden man lever här på jorden eller kan man byta land?
Ja, alltså det blir alltså frågat om hur man om man kan byta från land till land och Martinus han säger ju inte så mycket om det, men jag har lite fragment jag kan komma med. Han har i ett föredrag pratat om att det finns ödesmässiga sammanhang. Vi får ju vårt öde och det kanske vi jag tror i allt väsentligt vi får mycket karma från de 2, 3, 4 sista liven, alltså mycket av det karma vi får, det ligger inte längre än 4 liv tillbaka. Så det kan man egentligen kalla relativt korta karmavågor. Det finns ett föredrag, då han säger, det finns också mycket långa karmavågor, som för exempel vilket klot man lever på, eller vilket klot man tillhör. Då fick jag liksom en känsla av, att man kunde ha en lång serie inkarnationer på det samma klotet. Att den här axellutningen har gjort att vi är vissa speciella människor. Svenskarna, de är inte som de som lever i tropiken. Det vill alltså säga att den här axellutningen har faktiskt gjort de här människorna annorlunda. De har vant sig vid vår och höst och sommar och vinter. Och de har fått ett bestämt psyke. Därför de har levt på det här sättet med årstiderna. Och man är inte så i tropiken som man är i Sverige. Och det vill alltså faktiskt säga att man har blivit djupt präglat av årstiderna. Og den her axellutningen. Og det vil du sige, at då ville det være unaturligt, at man liksom hopper derfra og var en årstidsmenneske til at leve i tropikken. Men det findes jo også andre. Vi har jo næsten blivet overbefolket. Det så Martinus også lidt på skæmt. Han blev lidt overvægtig på gamle dage. Han var liksom ikke så koncentreret. Han trådte nogle gange op på vægten og så, herregud, jo med min kosmiske medvetende, der har ikke bemærket, at han har kommet og væger så mycket. Men han sa, det er jo derfor jeg er så populær. Jeg har blivit överbefolkat av mikroindivider som gärna vill bo hos honom. Han har blivit överbefolkat. Men jordklotet her håller också på att bli överbefolkat. Så just nu, i detta århundrede, då er det jo altså helt uppenbart att det är många människor som har inkarnerat på det här klotet som inte har varit här förut. För kanske vid sekelskiftet, det før var det 2 miljarder människor, nu är det 6 miljarder, då måste det ha kommit något tillskott utifrån. Men jag menar, det är ju mest i utvecklingsländerna där explosionen har hänt. Så jag tror ändå, alltså vad ska man nu säga, att stommen av kulturen, det är de som har varit här länge. Det finns också ett föredrag där Martinus, han karakteriserar de olika länderna. Ja, Afrika, de är han vill inte säga det, men så kommer han att säga att de är lite underutvecklade eller outvecklade, Afrika. Och så säger han något som egentligen är konstigt. Han säger, Asiens folk, det är de som är äldst. Asiens folk är de som är äldst på klotet. Och amerikanerna, de är yngsta. men det blir ändå Europa som kommer att föra kulturen fram. Det blir Europa som kommer att föra kulturen fram här på klotet. Och det tycker jag också stämmer mycket väl med, alltså nu har kosmologin, eller den andliga vetenskapen, den har ju först fått fotfäste i Skandinavien. Han säger ju också i en artikel från 37 eller sånt att det kommer en kosmisk världsimpuls in över det här klotet. Och det kommer från en planet i Vintergatans centrum. Och han sa han kunde se, det är artikel nummer 7, den där nya danska artikelsamlingen. Jag tror till och med den här Trysklands vektorer. Jag är inte säker, men i alla fall, han skriver den där artikeln. Om ni vill se, så kan I slå i registret i den där artikelsamlingen. Han säger, han kan se ljusstråler och kosmiska stråler, som träffar det här klotet i Skandinavien. Og det er også helt enkelt, det er det enda stillet, hvor bøkerne har øvet sig helt, og der er et større interesse. Så man kan sige, altså, dem her kosmiske strålerne, de rammer Skandinavien. Og som jeg ser det på instituttet, man kan se, der kommer altså kosmologien at sprides til de nordeuropæiske länder i første hand. Det bliver altså England og Tyskland, men også visse østlænder, Polen og Tjekkien og Rusland og sånt, og så kommer det lige til længere ned i Europa og sådan. Og som jeg nu sagde om USA med deres dødsstraf og hemmet og terroristjagt og alt det, det bliver ikke amerikanerne, som kommer og fører kulturen frem. Og han har vel også sagt lidt om Sydamerika. Han sagde, jo altså, længere frem i fremtiden, då kommer der blive flere skilsmæsser, til slut så er man ikke gift mere. Sådan. Men vi behøver ikke at være rette, om ni er glade i ægteskab, då kan ni stande kvar. Der vil være mange lykkelige ægteskab en fot foran det. For eksempel i Sydamerika. så han mener, at, altså, om jeg var lidt grov, de er jo lidt mere katolske der, de er lidt mere inde i familiestrukturen, så de er også lidt længere tilbage i ægtenskaber og familiestrukturen, og mye domineret af det katoliske. Så det bliver altså, endelig Martinus, Europa, som virkelig kommer at føre kulturen frem, og det er også den nye verdensimpulsen. Og det tykker jeg også, det synes med kosmologien. En gang skal vi have en værtsstart her på klotet, og det vil sige, at man skal lære sig at samarbejde over grænserne. Og det, man kan sige mye dårligt om Coca-Cola og alle sådanne McDonald's, multinationale firmaer, men de har en fordel. De giver menneskerne træning i at samarbejde over grænserne. Og det kan man også sige i EU. Der får vi jo virkelig en træning og en øvning, som de ikke får i USA. Men vi får jo en vældig øvning i at arbejde tilsammens over grænserne. Derfor kunne man også forestille sig, at man får lidt mere erfarenhed i Europa. Hur man skal arbejde tilsammen og sådan. Så for mig virker det logisk. Men det er klart, at du kan man blive født i samme land i flere inkarnationer. Jeg tror også, Martinus har nævnt, altså det gamle Island. Der findes jo mange sorgård, som har skrivet ned. Det er en Njål saga. Og så er det en familie, som ligger i fæd, eller i krig med en anden. Og de bekriger hverandre. I det sammenhang, skulle Martinus have sagt, man kan inkarnere flere gange i samme familie. Og de andre kan også inkarnere flere gange i samme familie. Så man kan komme og krige med de andre flere gange. Og den, som man har slået ihjel, kan komme og slå med ihjel, og jeg kan slå han i. Altså helt personligt, så kunne man altså. Og jeg tror også, man kan sige til eksempel som jyderne, de er jo mykke bøndene, mykke strenger og sådan. Det kan jeg også forestille mig. At man kan inkarnere i en jødisk kultur, liv efter liv efter liv efter liv. Så det er ligesom det, som er muligt. Men det er sporadisk. I slutet af boken Bisætning er der også en meget interessant oplysning om rasbytte. Man kan bytte ras. Og der har han altså et eksempel på. Jeg tror, det er så. Jeg tror, det er, i alle fald, han siger, at en hvid mand kan inkarnere som svart. Men specielt om han har været slavpisker eller racist eller forfølgt de svarte, der skulle man rent af også kunne få opleve det. Så tykker man, at det måske jo være et jætteklev i udvikling at ændre fra hvid til svart. Men om man ser biologisk på det, om man ser på menneskens arvsmasse, altså alle disse 46 kromosomer og gener og sånt, og hjemfører også med en chimpans, så er næsten, jeg ved om det er 98% eller 99% af vores gene er identiske med chimpansens. De har også øjne, der skal se, de har nyrer, som skal fungere, de har lever, som skal fungere og sådan. Og om man da hjemfører dem ulike menneskeraserne, det er næsten ingen genetisk skillnad. Men det er klart, at det her med pigmentet, det er jo et pyttelite gen. Men det er noget, som synes. Det synes jo virkelig, om det kan være lidt andre. Så egentlig er det kanskje ikke så stor skillnad mellem de ulike raserne, som man tror. Men det är klart att det som då driver vissa förändringar, skulle jag vilja säga, det kan å ena sidan kanske vara något hårt. Så man ska själv komma och äta den där kolen som man har spottat i. Man får själv smaka på sin egen mixtur. Eller det kan vara att man blir mycket glad eller förälskad. Alltså om man nu kommer till en annan kultur och älskar den överallt och längtar efter det, då borde det också kunna vara en kraft som gjorde att man fick lust. Marco Polo, han kanske blev fascinerad av Kina och Japan. Han kanske blev kines eller japan. Om han nu verkligen tyckte att det här, det var mycket, mycket, mycket intressant. Så jag tror alltså också att rasbyten, det är möjligt. Men det kan ju också vara till exempel att japanerna, de har någon sylig intelligens, och de visar inte sina känslor och sånt. Fantiserar jag lite. Men jag kan också forstå, det kan vara någon europæer som är lite känslosylig och så och så. Så egentligen är han lite på våglängd med den japanska mentaliteten. Så för mig skulle det inte vara så stort ett språng om en sån människa inkarnerade i Japan. Så där, så han ändå passar det in på något sätt. Det är ju intressant med människor. Oavsett vilket land man blir född i, så lär man att prata det nya språket fullkomligt. Alltså, så man kan ju uppenbarligen adaptera och vänja sig när man liksom börjar repetitionen från början. Men det är ju alltså sådana detaljer som Martinus inte skriver om. Och det kan ju vara mer i teosofi och Steiner och sånt, där man går in på sådana detaljer. Där får man ju säga att Martinus, det är de stora principerna. Men ibland när han har hållit föredrag och sagt något, så kommer han att komma med några lite mer okulta detaljer och sånt. Fordi Martinus säger att han vill göra en andlig vetenskap. Han säger till exempel, han vill inte beskriva mer av de andliga världarna än man kan förstå som en logisk konsekvens av det vi kan iaktta i den fysiska världen. Det vill säga att han har minimerat sin beskrivning av den andliga världen. Ja, men ni förstår ju när det är kontraster. När det finns ett ställe med hårt, då må det också vara något med kärlek. Och när det är mörkare må det vara något med ljus. Och när man är bunden i den fysiska materien, så är man bunden. Och när man inte är, så är man fri. Och då kan han argumentera genom vad vi kan iaktta och så med logiken. Så faktiskt kommer Martinus, jag är säker på, han kunde ha skrivit band så intressant om änglar, alfa, hyldre och skyddsänglar i alla möjliga storlekar och skyddsänglar. För blommor och länder och svenskar och klot. Ja, han kunde ha detaljerat ut otroliga detaljer från den andliga världen. Men då var det ren description, beskrivning. Då var det inte någon vetenskap. Och det är något som säger att Martinus, han var okultist och mystisk och skrev om sådana saker. Men i verkligheten var Martinus mycket lite mystisk och okult. För han har liksom skurit dessa delar bort och hållit sig till principerna och till vetenskapen. Så därför får man alltså nöja sig med att Martinus har inte gått i sådana detaljer med vilka raser och hur man byter raser och sådant. Han har gjort det mycket, mycket vetenskapligt, mycket principiellt och generellt. Och det är ju därför att han, ibland får jag säga att jag är lite förvånad över att han kommer med vissa detaljer i sina föredrag. Han kunde inte låta bli och berätta det i sina föredrag. Men i huvudverket, då tycker jag verkligen att han är mycket lite mystisk. Och mycket lite okult. Han håller sig till de stora generella principerna. Men ibland då råkar han säga lite intressant detaljer i sina föredrag. Som på ett sätt inte är riktigt andligt vetenskap på så sätt att det är liksom inte begrundat. Det är också när man ska berätta för andra. Ibland så kommer man också med lite konstiga detaljer. Så tycker folk att det måste vara en trosfråga. Så det är ju bättre när man ska lägga fram. Jag får också på. Han så ju också ibland, Martinus, han var egentligen inte så glad för att hans föredragshållare refererade till vad andra människor hade skrivit i sina böcker. Åh, det är en historiker, Arnold Toynbee, han har skrivit så och så, och det stämmer med Martinus. Och så har Stanislav Grof sagt det och det, det stämmer med Martinus. Och så har Peter Russell sagt det och det, det stämmer med Martinus. Det gillar da Martinus inte. Han så, mine analyser ska inte bekräftas av ofärdiga människor. Han ville hellre att föredragshållarna, de använde den logik de ligger i världsbilden. Om man ville argumentera för att Martinus hade skrivit sanningen, så skulle man använda de andliga vetenskapliga argumenten och inte ofärdiga människor. Det tycker jag också är sådan intressant sett ur Martinus synsvinkel. Alltså, det är alltså det som var hans syfte, det var andlig vetenskap. Och därför har han ju koncentrerat sig på de stora principerna och ramarna och reglerna och skurit bort många av disse lite mer okulte detaljer, for det er lite mer detaljeret. Åh, så var jeg kinesi før livet, så var jeg så og så. Så fortapper man sig i detaljerne, og noen tykker, og det er jo en værre røvere historie med, at du var kinesi, og du var så og så. Så tapper man jo liksom det vitenskapelige og overblikken, og det var jo det, der var Martinus' specialitet. Det var at give principierne og ideerne og reglerne, og det var et logisk system. Så det var i hvert fald det, han helst ville have, at man skulle tage frem i førdragen, at man skulle bevise Martinus' analyse ud ifrån hans egne argument, altså vetenskapen. Han gør kosmisk analyse, som viser, at det er korrekt, og det er ligesom den indre beviskraft, som det ligger i de kosmiske analyserne, som han ville have frem, helst ville have frem i førdragen, som man ligesom. For så er det jo andlig vetenskap mere, end det er det. Men jeg læser selv andre bøger, det er veldig interessant, at andre mennesker har kommet til samme resultat som Martinus. Men det var ikke det, som skulle bevise hans værtsspil. Det var analysernes indre beviskraft. Ja, jeg tror, det rækker for i dag. Tak for i dag. Tak for interesset.